Från vad vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. När vi spelar in det här avsnittet är det mycket som känns deppigt. Det beror inte bara på att det är november och vädret är tråkigt, utan också på att framtiden verkar ganska dyster. Ingen jag pratar med tycks optimistisk inför 2024, utan alla räknar med att det ska bli ett svårt år. Så hur ska man tänka om man blir förberedd inför vad som ser ut att bli ett svårt år eller en period där intäkten antagligen blir mindre än annat och där kanske mer någonting annat kommer att handla om att härda ut? Det ska jag försöka träda på idag. Det är i såna här lägen som man har särskilt stor nytta av att ha vettiga människor i styrelsen. Och särskilt om man som jag har turen att ha ledamöter som sinsemellan har olika erfarenheter och perspektiv. En av de som sitter i vad vi är styrelse är Viveka Krantz som till vardag driver Loabs gård. En gård nordöst om Landskrona som varit i familjens ägo i flera generationer. En annan ledamot är David Darlik som driver startup med bas i London och som tagit in en massa pengar från flera europeiska riskkapitalfirmor. Och som du förstår så har de lite olika perspektiv och olika horisont. Viveka är kanske lite mer jordnära och David lite mer teoretisk. Jag stämmer träff med David först på Soho House mitt i Stockholm, men det kunde lika gärna vara mitt i London. Redan i trappan på vägen upp hör man sålet in från medlemsklubben som ursprungligen grundades i den brittiska huvudstaden på 90-talet. Idag har klubben hus av det här slaget över hela världen och de tycks locka en publik som driver företag, som finansierar företag eller som har idéer som kanske borde bli företag. Eller ser det folk som jobbar som kreatörer i modebranschen eller reklamvärlden, om jag har förstått saken rätt. Som du hör är det väldigt stimmigt och då är klockan ändå bara strax efter 2 en fredag. I en ombyggd metodistkyrka trängs soffgrupperna och småborden med varandra i vad som nu är ett stort vardagsrum. Här och var sitter folk och knattar på sina datorer. Jag ser för övrigt inte en enda dator som inte är en Apple-dator.
Jag och Sofia är klara om 10 minuter. Utmärkt.
David Darlik har suttit i vad vet styrelse i lite mer än 3 år och var en av de första externa styrelseledamöterna som togs in. Han har varit med genom våra uppgångar och nedgångar, medvind och motvind och upplevt samma sak på sitt eget företag. Han är kanske också den styrelsen som har mest internationell erfarenhet av att driva startups med allt vad det innebär idag. Att ha London som bas men ändå åkas runt och träffa riskkapitalister på de olika Soho Houses som finns i olika europeiska huvudstäder. Eftersom USOH är en favorit bland många VC-bolag.
Det är väldigt likt McDonald's i avseendet att det finns i hela världen och menyn är närmast identisk. Vilket innebär att man kan beställa nästan exakt samma likadana maträtter var man än är.
Men David vet också att även om man bygger något som utses till en av Europas hetaste startup så får en massa media internationell press, som David ju gjort, så handlar det likt förbannat om att tjäna pengar. Och inte minst om man står inför ett svårt år.
Jag tror att varje år är ett svårt år.
Mm.
Så generellt behöver vi justera hur vi tänker kring goda och dåliga, lätta och svåra år. Jag tänker att det är viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt.
Mm.
Det är någonting som vi generellt sett är ganska dåliga på i Sverige. Men låt oss ge det ett försök. Det första är att vi har genomlevt ett paradigmskifte relativt nyligen. Jag skulle vilja hävda att det skedde för 1,5 år sedan när Ryssland invaderade Ukraina. Och i 1,5 år har vi på olika sätt försökt återfå fotfästet från detta paradigmskifte. Vad består det paradigmskiftet i? Om vi tänker på tiden som föregick vår, så skulle jag vilja hävda att det var ett långt tiotal. Ett mycket långt tiotal. Ett tiotal som sträckte sig från en finanskris till en annan finanskris. Från 2007-2008 med kombinationen finanskris och att Obama vann presidentvalet i USA. Fram till kombinationen inflationskaos och krig i Europa.
Okej, jag glömde nämna att David är intresserad av ekonomisk historia och dessutom ganska kunnig på området. Ju mer tid han tillbringat utomlands, ju mer märker jag det genom de här ganska långa utläggningarna som jag tänker mig ett resultat av att man förväntas känna till lite bredare sammanhang och dessutom kunna resonera kring det när man sitter och äter middag med en potentiell investerare i sig, Paris eller Zürich.
Det långa tiotalet hade ett par tydliga drag. Det tydligaste draget var att pengar var relativt billigt. på grund av lågränteparadigmet. Så i det avseendet är det väldigt lätt att se en stor skillnad mellan dessa paradigm. En lågräntemiljö och en högräntemiljö. Nu är det ju många som tror att vi har nått toppen eller är mycket, mycket nära toppen. Och det är många som spekulerar i att vi kommer att börja sänka ganska snabbt. Men det är ju ingen vid sina sinnens fulla bruk som tror att vi kommer återgå till den lågräntemiljön som vi såg på det långa 10-talet. Istället så kanske det stabiliserar sig där den historiskt sett har legat de senaste 2000 åren.
Mm.
I alla fall i Europa. Nej, men det, i ekonomisk historia så är man ju väldigt tydlig med att en stor del av Europas historiska välstånd har ju möjliggjorts tack vare att räntorna har varit relativt lägre här än i andra delar av världen.
Mm.
Och att det naturliga spektrumet för räntor är mellan 3-4%.
Mm.
Och så har det ju varit sedan 1200-1300-talet, om jag har förstått det rätt.
Ja, du märker. Davids svar är lite mer av en kort föreläsning än ett svar på vilken fråga jag nu ställde. Det har jag glömt, men jag känner samtidigt att det är viktigt att ta med sig det här sammanhanget och bakgrund till att världsekonomin befinner sig där den gör idag.
Så det första avgörande draget i detta paradigmskifte är att vi går från en lågräntemiljö till en högräntemiljö. Det andra är ju att vi går från en ökad globalisering till en minskad globalisering. En multipolär värld där geopolitik inte är någonting som vi läser om i tidningen utan någonting som sker runt omkring oss hela tiden, ofta med mycket våldsamma och tråkiga konsekvenser. Så det är det andra. Sen skulle jag vilja säga att det kanske också är ett kulturellt paradigmskifte i avseendet att optimismen har försvunnit och att nu finns en mycket utbredd pessimism, för att inte säga oro. Så sammanfattningsvis, så jag är ledsen om jag är långrandig, men du får ju klippa det här som du vill eftersom det är din podd, så skulle jag vilja påstå att vi har genomlevt ett paradigmskifte de senaste 18 månaderna som är politiskt, ekonomiskt och kulturellt.
Mm.
Och det består i att vi nu lever i en sant multipolär värld där globaliseringen är på tillbakagång, en högräntemiljö där kapital är dyrt och en mycket pessimistisk, orolig kultur.
Mm.
Den här sistnämnda är mycket, mycket viktig när det kommer till att driva olika verksamheter, eftersom optimism och pessimism är ju drivande i vår förmåga att planera och genomföra saker. Så det är det ena. Mm. Att ja, det har varit ett paradigmskifte. Det är en ny verklighet. Det långa 10-talet är över och nu infinner sig ett förhoppningsvis kort 20-tal präglat av en mängd kriser, oroligheter, krig, ekonomiska depressioner, räntechocker, mental ohälsa, oro, alla dessa saker samtidigt som den brinnande klimatkrisen fortsätter.
När jag lyssnar på honom så tänker jag hur vi företag ofta är väldigt optimistiska. Vi tänkte att jo då, när det här kommer nog gå. Och det löser sig säkert. Och alla grundare känner nog också igen sig att en del av grejen med att få en idé att flyga, att bygga upp något, är att ha rätt orealistiska idéer om hur bra det skulle kunna gå. Annars hade man väl inte ens börjat. Så jag frågar David om det där.
Påverkan det har på företagare är att den mentala hälsan och resiliensen blir viktigare än någonsin. Och att fokuset på det man kan kontrollera blir viktigare än någonsin. För det är så lätt i en sån här miljö att dras med i någon form av orosrace. Och det är inte konstruktivt och det är inte meningsfullt och givande. Men om jag bara får avsluta den andra tanken, eftersom jag sa att det är viktigt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Den ena tanken var det har varit ett paradigmskifte,
ja,
och väldigt mycket har förändrats.
Mm.
Vi kan också addera att det har varit ett teknologiskt paradigmskifte, mm, utöver att det har varit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt paradigmskifte. Det teknologiska paradigmskiftet består ju självklart i ChatGPTs lansering för ett år sedan och sättet som olika former av väldigt lättanvända AI-baserade verktyg de facto har förändrat hur vi arbetar,
mm,
och hur företagare kan bygga och driva sina verksamheter. Det förändrar inte allt, men det är ett mycket avgörande skifte, framförallt i hur man bygger ett teknikbolag och hur man finansierar ett teknikbolag. Jag kommer inte bli långrandig kring det, men låt oss bara konstatera att spelet har förändrats.
Okej, så låt oss då ta den andra tanken.
Här kommer den andra tanken.
Mm.
Vi går mot ljusare tider. Det är mycket svårt att säga det när det är brinnande krig i Europa, krig i Mellanöstern, tilltagande oro på alla kontinenter. Det är väldigt världsfrånvänt att säga, vet ni vad gänget, det blir bättre. Man låter nästan som salig Hans Rosling för 10 år sedan. Inget fel på det. Men det är också ett faktum. Om vi tittar på till exempel inflationen som har varit i det här forumet när vi ändå pratar företagande ett problem. Det stämmer att det har varit ett problem. Samtidigt så är det ju så att inflationen påverkar ju alla företag, alla verksamheter. Så i det avseendet så sitter vi i samma båt. Det är inte så att det påverkar mig som företagare orättvist mycket mer än andra. För det andra så är ju den på väg ner. Detta är odiskutabelt. Den kanske inte är på väg ner så fort som vi skulle önska, men det finns en otroligt tydlig trendlinje här. Och det är ju det enda som betyder någonting om man pratar ekonomi. Våra förväntningar, 1 år från idag, 2 år från idag, det råder konsensus att inflationen är på väg ner. I det avseendet så går vi mot ljusare tider, eftersom vi också kan utgå från att räntetoppen är mycket, mycket nära och att en ny ekonomisk cykel är på gång. Så att beroende på vem man frågar så kommer de säga att den här nya ekonomiska cykeln börjar vid olika tillfällen.
Så när är det då, undrar jag. De senaste månaderna har jag pratat med många om det kommande året och vilka förutspåelser de vill göra. Vänder det snabbt, vänder det långsamt, så ber även David sia om framtiden från alla de han snackat med.
Vissa är ju väldigt modiga, sticker ut hakan och säger efter vintern så släpper det. Redan i Q2 så kanske det tar fart igen. Andra säger kanske Q3, Q4. Vissa säger man får vänta till 2025, det är ytterligare ett förlorat år. Men oavsett så tycker jag att man ska ta till sig att jag tror att vi har passerat det som brukar kallas peak negativity. Den punkt då vi är absolut mest negativa. Och det här ser vi ju om vi tittar på många parametrar. Om vi tittar på börsen, vilket kanske inte är en jättebra parameter, så är det ju väldigt, väldigt tydligt. Men också andra parametrar som hushållens sparande som har ökat enormt. Varför är det relevant? Jo, för att när det släpper, när någon form av mild optimism infaller, så kommer det också finnas köpkraft.
En sak som alltid slagit mig som lite lustig är hur kortsiktig en del ägare är. Ja, nog för att jag har fattat att riskkapitalister vill ha tillbaka sina investeringar med råge och snabbt. Men det sätt som många VC-firmor först drivit på expansion, krävt att portföljbolagen ska anställa fler och expandera snabbare, och sen relativt kort tid därefter krävt exakt motsatsen, är förbryllande för mig. Alltså, jag fattar att det har att göra med omständigheter och konjunktur och vad det nu kan vara. Men vad anser David egentligen om det där? Är det kortsiktigt? Håller han med?
Ja, och jag tror att det är viktigt att förstå varför. Och här ska vi inte bli långrandiga, men i grund och botten så tror jag att man måste förstå riskkapitalindustrins portföljmodell. För att från utsidan, jag menar, jag har drivit vanliga bolag i hela mitt liv, det vill säga bolag som behöver tjäna pengar för att kunna göra av med pengar. Så det faktum att jag har drivit en startup de senaste åren, det är ju en anomali för mig personligen, det jag har lärt mig fruktansvärt mycket, och jag är väldigt tacksam för den resan som vi är på. Men mycket av detta blir ju väldigt svårt att förstå för entreprenörer som kanske inte vet var pengarna kommer ifrån. Och en riskkapitalfond, som alla förstår, jobbar med högriskinvesteringar. Högriskinvesteringar fungerar som så att man måste snabbt försöka bygga ett stort bolag. Man måste växa snabbt, bli stor och allra helst ta in mer pengar till en 3-4 gånger högre värdering om möjligt. För att det gynnar de som redan har stoppat in pengar tidigare. Det är klart man kan kritisera det här för att vara ett sorts pyramidspel, men under det långa 10-talet så var det ett mycket framgångsrikt och etablerat sätt att investera kapital på. Så i korthet gör man väldigt många investeringar, 100-200 investeringar. Fullt medveten om att 99% av de här investeringarna kommer att sluta med att företaget läggs ner. Medan ett av företagen förhoppningsvis kommer bli så pass stort att det returnerar hela fondens storlek och mycket, mycket mer därtill.
Och för att de ska hinna bli det, det är därför man sätter gasen i botten och så får de liksom explodera längs vägen medan någon hinner växa, bli stor och skapa den här återbäringen man önskar.
Det är ett fundamentalt annorlunda sätt att bygga bolag på, och det passar för kanske 1 promille av alla entreprenörer och 1 promille av alla företag. Problemet med det långa 10-talet var ju att det blev någon form av definition av hur framgång såg ut för entreprenörskap. Och här vill jag verkligen kraftigt argumentera för motsatsen. Att om vår definition av framgång är att ett bolag ska bli en enhörning genom att på ett ohållbart sätt bränna jättemycket pengar, ja, då riskerar ju alla andra företag att se ut som misslyckanden. Och så är ju inte fallet. Det är ju definitionen av framgång för de riskkapitalbolag vars portföljmodell det är att investera i sådana bolag. Och jag tror att vi alla kanske drogs med i det narrativet och den cykeln. Mm. Och nu är vi förhoppningsvis alla på en mer nykter plats. Men ja, det är...
Här fortsätter David med någon utveckling som absolut var intressant men som inte hör hit, så vi hoppar över den. Eftersom han träffar så många andra företagare eller entreprenörer som man säger i Stockholm, eller founders som man säger i London, så är jag nyfiken på hur snacket går bland dem. Hur förbereder de sig?
Mm, och när du pratar med dina founders kompisar, vad får de höra från sina investerare nu när alla ju är redo att be att vi måste kanske räkna med att det inte vänder för 2025. Så är det då bara håll i pengarna, eller är det liksom slimma ner och håll på fokus på vad som är kärnverksamhet, eller vad är det liksom, vilka är de vanliga råden?
Utgångspunkten är mycket, mycket enkel, och det här tillämpas, tror jag, i alla sammanhang där man driver ett företag. Det finns saker som du kan kontrollera och det finns saker du inte kan kontrollera. Fokusera på det du kan kontrollera. Översatt i företagsekonomi betyder det kostnader. Fokusera på att kontrollera dina kostnader och minimera dina kostnader.
Det här har han sagt till mig många gånger, inser jag, i rollen som styrelseledamot och som ägare, som också är en i ägarkretsen bakom vad vi vet. Fokusera på vad du kan kontrollera och se till att du kontrollerar så mycket som möjligt.
För många innebär det här att se över sina fasta kostnader givetvis. Hur många anställda man har. Vilka fasta kostnader man har i form av lokaler och andra saker. Och självklart omförhandla med alla leverantörer. Men här finns det ju positiva sidor också. Jag menar, den enorma chocken som covid innebar för globala värdekedjor, den är ju mångt och mycket löst. Så där finns det också anledningar att vara positiv om man är entreprenör och arbetar internationellt.
Men trots att David kan låta lite teoretisk och föreläsande om hur förutsättningar ändras och gärna ger sig in i komplexa resonemang om komplicerade samverkande faktorer, så vill han ändå göra en sak tydligt. Det som låter svårt behöver faktiskt inte vara det.
Entreprenörskap och företagande har komplicerats så onödigt mycket de senaste 15 åren. Och förefaller liksom ha handlat om väldigt många andra saker än det som det faktiskt handlar om. Det vill säga, fokusera på din kund, förstå vad din kund behöver, förstå vilken roll du kan spela i det, leverera mer än vad du behöver. Och sen struntar du i allting annat. Endast det fokuset skulle göra 99% av alla företag mer effektiva och mer lönsamma. Men tyvärr så har vi ständigt en förmåga att komplicera saker för oss och hitta ursäkter för att inte fokusera 100% på kunden. Och istället har vi tyvärr en diskurs där det är nästan banalt att säga de här sakerna. För att man säger, ja men det sa ju Amazon för 25 år sedan. Har det verkligen inte hänt någonting sedan dess? Nej, det har inte hänt någonting på hundratals år i det avseendet. Och det kan man också kontrollera som entreprenör. Var man lägger sitt fokus. Var man väljer att lägga sin tid och energi.
Sa David Ahlek som sitter i vad vet styrelse apropå hur man förbereder sig inför ett svårt år utifrån sitt London-perspektiv. Och då är frågan, ser man på världen på samma sätt utanför Landskrona? Mer om det efter det här. 20 minuter nordöst om Landskrona ligger Loarps gård. En lång och bred allé leder fram till en välskött gårdsplan. Där bildar ett vackert boningshus med två flyglar ett U på ena sidan vägen och några stora laggårdsbyggnader i sten ett U på andra sidan vägen. För några år sedan brann en av de där gråstenslängorna ner helt och hållet. Det enda som återstod var faktiskt bara stenväggarna, och när man byggde upp huset igen så bytte man funktion på det. Idag kallas byggnaden för gårdskontoret och innehåller både kontor och mötesrum av modernt snitt, ett kontorshotell med kök, gym, konferenslokaler med mera.
Hallå!
Tittar ut, vad fan? Känner Per.
Jag är här för att träffa Vivica Krantz, men det är hennes man Petter som möter mig först. Hans familj har ägt gården sedan 1916, men för 20 år sedan tog han och Vivica över.
Gick det bra att hitta hit? Jag tänkte att smsade dig om du inte dyker upp, tänkte jag. Det brukar vara så här.
Google Maps.
Gårdskontoret är en av flera verksamheter. Under 2 decennier har de jobbat med att bygga upp olika verksamheter här för att diversifiera sina intäktsströmmar, som det heter på riskkapitalspråk kanske. Eller för att hitta fler sätt att tjäna pengar, som man säger här. Eftersom jag själv är uppvuxen på landet så är jag svag för klarspråk, för sunt förnuft och det faktum att så många alltid har någon liten skröna på lagen när man träffar dem. Det är ett sätt att småprata så här i början av ett möte. Och Petter, han är förstås inget undantag.
Den slår du bara lova. På vissa söksajter så landar du där. Och de har åkt dit, de har inte varit här innan, hoppade ut och så sitter de med en hund i knät som hoppade ut och där är den här. Så de kom hit och skulle typ jaga.
Ganska dramatiskt.
Det känns bra med att om du inte kollar ordentligt så får du hunden ner.
Lite sådär. Så att jag brukar vara noga med att säga en post, liksom Loarps gård 1277. Då vet man om att de landar man rätt.
Just det.
Vivica är duktig på att navigera i olika sammanhang, något hon lärt sig av att jobba i vitt skilda branscher innan hon tog över gården tillsammans med sin man. Och en sak hon lärt sig med tiden är att sunt förnuft är användbart överallt. Och kombinationen av erfarenhet och bondförnuft är en av de saker hon tillför i vad vi vet styrelse.
Du, jag sticker med
ena. Ja, gör det. Kom, ta en kopp kaffe, tänker jag. Lasta av din ryggsäck också.
Så utifrån hennes praktiska erfarenhet att driva allehanda jordnära verksamheter, vad har hon då att säga om man står inför ett svårt år? Efter att jag fått kaffe och vi satt oss i soffan på hennes kontor så ställer jag frågan.
Ja, om man står inför ett svårt år då, vad ska man då börja tänka på?
Ja, ibland vet man inte om att man står inför ett svårt år. Den framförhållningen behöver man ju inte alltid få till att börja med. Utan du inser helt plötsligt att det här blir ett svårt år. Redan där kan du ju bjuda på lite motstånd, kan jag känna. Jag kan tycka att man kan se, om vi tittar på vår verksamhet, så kan man ana helt plötsligt, okej, det här verkar bli tufft. Nu, hur gör vi nu? Och då blir det ju på något sätt att sluta ägna sig åt självbedrägliga saker och börja liksom bli ärlig mot sig själv. Gör vi rätt? Och då blir det ju helt plötsligt liksom det här, samtalen får bli tätare, man får genomlysa saker också tätare, kan jag känna. Du måste bli tajtare som team. Är man 2 eller man 1, ja, då är det lite lättare. Är man 200, lite svårare. Men det är ju i den där stormen som det ändå uppdagas.
Men man känner att det viker, vad är det man gör då? Tänker du liksom fram med whiteboard eller... För det är alltså det här bedrägliga också, att har man har för mycket i huvudet så går man omkring och sen så tror man att man ändrar sig, så drar man inte ner så mycket som man borde. Och...
Med krasset så brukar det ju komma ner till väldigt praktiska saker. Alltså bli ganska hands-on direkt. Är priset rätt? Levererar vi när vi ska? Eller säljer vi rätt tjänst? Alltså man måste liksom helt plötsligt... Man kan ju inte ifrågasätta sin affärsidé. Det är ju fel läge. Du måste ju liksom bara leverera på din affärsidé och ditt löfte. Men gör man det på rätt sätt? Den frågan måste man ju ställa sig. Eller kan vi göra det smartare eller mer effektivt. Men det är ju svårt när det känns tungt.
Det är också något speciellt med att driva just familjeföretag. Kraven är annorlunda än att driva företag som ägs av andra långsiktiga eller kortsiktiga ägare. Istället för krav utifrån är det andra krav inifrån, så att säga. Och istället för att få förslag eller krav från ägarna så måste man kunna ställa krav på sig själv att styra upp saker inför en potentiellt jobbig fas framöver. Så jag frågar Vivica hur duktig hon är på att måla fan på vägen.
Allt är relativt. Jag tror att jag är rätt dålig på det, men nu arbetar ju jag och min man Petter ihop och vi har olika roller, helt klart. Jag kan vara den som lätt ser, så här kan det bli, det här skulle vi kunna göra. Och han tänker, då gör vi så här. Och då har jag den släppbollen och dragit. Och samma sak när det kommer till lite tuffare tider så kan jag gå ner och titta lite så här, åh gud, hur ska vi klara det här? Hur, det här känns riktigt tungt. Det är lite svårt att se lösningarna. Och där kommer till exempel han in som en så här, men då gör vi så här. Och den positiva kraften åt andra sidan. Så att det är väl bra och dåligt. Det blir både försiktigt och modigt på något sätt. Och jag tror i ett företag, ett större företag, så har man ju sina sådana funktioner i olika team.
Det där är en grej jag börjar tänka på. Att inte ta firman på för stort allvar. Alla vet ju att man som grundare förväntas puffa upp sig och låtsas som man är lite större än man är, och särskilt om man driver någon slags startup eller i alla fall jämförs med dem. Och när jag känner att jag gör det så har jag också undrat vad jag ska jämföra med. Och för att jämföra med de startup som det skrivs om och man kan läsa om i Breakit eller Dagens Industri känns ju bara fånigt. Antingen har de jätteomsättning eller så har de jätteambitioner. Så jag började kolla upp vad företagen i min omedelbara närhet egentligen omsatte. Alltså vanliga företag, det är ju bara att gå in på allabolag.se och kolla. Så nu vet jag att, vad vet jag, vi omsätter hälften av den 7-Eleven-butik som ligger närmast min lägenhet i Stockholm. Och jämför man med pizzerian tvärs över gatan, ja då har vi lite fler intäkter, men de tjänar faktiskt mer pengar på sista raden. Hur som helst, min poäng här är att man ska hitta rätt företag jämföra sig med, så man inte tror att man behöver allt det där som stora företag har. Om det handlar om stora IT-system eller flotta kontor eller någonting annat. För det är faktiskt bara en minoritet av företagen i Sverige som är stora.
Och de flesta företag i Sverige är ju bara pyttesmå.
Ja.
Så då sitter man där själv eller ja. Liksom...
och pratar med sin spegelbild. Och då är det tungt om man är negativ.
I mitt fall kan jag tänka att det också varit så att jag tänker, ja, men det kan nog gå. Att jag tänker att jag borde kanske varit ännu mer svart hatt. Jag tycker jag alltid har ångrat att liksom, fan, varför drog jag inte liksom nödbromsen tidigare?
Ja, men det är också väldigt lätt att vara efterklok. Det är ju väldigt lätt att vara efterklok. Det är svårt att vara förklok, om man nu ska säga så. Sen kan du ha den här känslan av att du kanske har en känsla av att och inte vågar gå på den känslan, och då kan du sen ångra det lite mer när det väl har hänt, som att du kanske borde ha stoppat tidigare eller något sånt. Jag vet inte om det är det du
tänker på. Jag hade ju en magkänsla att det här inte riktigt flög, eller det fick inte de signalerna jag hade hoppats få på, ja, att det skulle gå rätt liksom. Och sen så,
just det, så får,
man kastar mer pengar efter liksom, istället för att säga okej, det här sket sig.
Det där kommer in lite på det där som jag inledde med, självbedrägeri. Alltså när man, jag tror att ofta som när man startar någonting så är man ju på något sätt kär i idén. Man vill ju lyckas. Man vill ha, oavsett om det är sin egen bekräftelse eller någon annan bekräftelse, du vill någonstans så mycket. Så att jag kan ibland känna, samtidigt som man vet också att driva igenom ett företag, det som du har varit inne på många gånger, att det är svårt, det är inte lätt, det bjuder på massa utmaningar. Men när är utmaningen en idioti? Liksom? När blir det fel?
Ja, du hör. Vivica är ett under av sunt förnuft.
Och det kan jag känna ibland, att i de mörka stunderna när man någonstans i någon krystfas i något skede. Jag kan bara känna så här, bara inte det som Don Quixote som är ute och fightas med väderkvarnar. För det vill jag inte. Det är ungefär som att bli bedragen. Jag, liksom alla andra visste och inte jag. Det är lite samma sak. Går jag här och bygger en affärsidé som är kass? Eller nej, får man hoppas att man inte gör. Men...
ja, men precis, men det är ju Don Quixote en jättebra liknelse. För det är precis det där. Fan, är det någonting här som alla andra såg som inte... jag ser, eller som kanske inte de såg, men som liksom så här, kom 5 år och komma tillbaka och tänka så här, hur i helvete kunde jag? För jag kan ganska ofta tänka, varför höll jag på med det där så jävla länge?
Mm.
Eller varför gjorde jag inte det tidigare? Men det är ju också lite bedrägligt på så sätt att så här, efterklok nu kan jag se, ja just det, men den här personen var ju en idiot, kände ju egentligen i första mötet, eller liksom...
Just det.
Den där kunden, vi tillskrev de stora förväntningarna, men det var ju svajigt med betalningen redan från början.
Ja, men man vill så mycket som man väljer att inte se det på något sätt. Så det där kan jag känna. Det är viktigt där att ha, om det är en process för sig själv, eller om det är en person, eller om det är, vad det nu är, ett sammanhang som gör att du får genomlysa de där grejerna. Så att inte det går att bespöka. För jag kan känna ibland när man är företagare på landet som vi är, så är det ju en ganska ensam tillvaro. Det kan det ju vara även i en stad, men du kliver inte på olika personer hela tiden. Och den där sparringen är viktig.
Att se till att saker inte blir spöken handlar alltså både om att se till att man inte ältar grejer för mycket, utan pratar om dem. Att man tar tag i någon man har förtroende för och sen delar sina bekymmer med dem och tar deras råd. Som med sin styrelse till exempel. Och så handlar det om att ta tag i saker man kan kontrollera. Som att säkra upp sina kunder.
Ja, absolut. För det är faktiskt en av de punkterna när du nämnde ämnet, så känner det verkligen det. De kunder man har ska ju vårdas än mer. Det ska man göra jämt förstås, men det är ännu viktigare i sämre lägen. Lyssna in, vad är det som försöker förekomma? Är det så att de har förändringar som ytterligare kommer längre fram på det här tuffa året? Är det tufft för dem också? Jaha, hur jobbar vi då tillsammans? Alltså, det är ju att navigera i det där också.
Bättre att ta den diskussionen
nu.
Nu, ja. Så att, hej, vi förstår att det är ett tufft år. Eller hur skulle du liksom approchera det? Hur skulle det samtalet låta om du ringer en kund och ska... Erbjuder du liksom lägre priser? Hur gör du?
Tidigare i de verksamheterna vi har varit, så har det varit till exempel bioenergin till exempel. Så har det ju varit, kan man märka, det blir en tuff konjunktur för vissa branscher. Eller vi tar växthusbranschen. Och de går ett tufft år till mötes. Ja, och det kanske inte vi gör. Men då måste vi ju direkt på, vad kan vi göra för er? Vad kan vi lyssna? Och det handlar ju om att åka ut och åka dit, lite som du gör. Vi kommer med croissanger eller en bulle. Man snackar, man lyssnar in det som sägs mellan raderna. Det som är mellan att, jo men det går bra. Eller allt det där. Och hur kan vi komma in och göra ett bra jobb? Och sen till den egna verksamheten. Det är egentligen att ha samma samtal med sig själv. Vad är det som pågår? Vad ser jag runt hörnet? Men det är inte lätt.
Detta apropå att inte krångla till saker. Åk till din kund, ta en kaffe, snacka och lyssna. Lös problem ihop.
Det kan hända att du har en bra verksamhet och du tänker att nej, men konjunkturen nu viker den och det kommer ta längre tid än vi väntar innan det blir återhämtningar och räntorna är höga och allt det där. Mm. Och du kanske var duktig så du sitter säkert och inte är så beroende av räntor eller du vet att du har trygga intäkter och allting. Men dina kunder kan ju vika liksom.
Ja. Och det kan jag se här nu, till exempel vi sitter nu i det här kontorshotellet som är en udda fågel till att börja med, mitt ute på landet, varför gör man det? Sådana saker, men där är ju en målgrupp, en del, inte alla så att säga målgruppen, men en målgrupp är ju den egna företagaren i tjänstesektorn eller det som el eller han liksom, ja. Hej då, nu är det tufft, nu är det tvärnit. Och vad drar man först? Jo, då drar man ju såklart alla onödiga uppgifter, utgifter som du är inne på. Om det är en tjänst på nätet eller om det är ett kontor. Ja, man drar direkt till vardagsrummet igen. Så till exempel där märker jag direkt att ja, bara på en kort tid så har då två företag liksom valt att göra det för att överleva och kanske komma tillbaka. Men det är ju lätt då att jag då känner, vad är det för fel på min affärsidé? Vad är det som pågår här? Har vi gjort något fel? Och då kommer jag ju in från ett annat håll. Men det är ju bara att titta ut.
Men erbjuder de då att stanna kvar för fast gratis? Liksom, eller
ja, men några har ju fått avveckla liksom, helt och hållet för att marknaden tvärdog helt plötsligt nu med den här lågkonjunkturen. Men visst är det det. För då kan jag ju känna precis. Det är ju bättre att det är fullt och trevligt och det är fint för mig att subventionera x antal veckor eller månader eller något sånt där.
Ja. Det är också att hjälpas åt som är någonting man gör på landet. Mm. Alltså det gör man ju inte i storstan.
Det är det så illa.
Ja, men, nej, men där finns det inte på det. Utan jag tycker alltid de leverantörer vi jobbar med, de vi jobbar med som är så här, hur går det då?
Ja.
Och som verkligen undrar hur det går.
Ja.
De är ju alltid uppvuxna i Motala eller Holm. Det finns någonting där som är väldigt så fint, småföretagaraktigt.
Ja, men det liksom, gör det ju då. Det är närmare kanske på ett sätt. Det finns ju bra och dåliga saker med det, den här närheten. Det är, som du säger, om någon ställer en fråga, hur går det? Så kanske det finns en uppriktighet i frågan. Vi kan ju till exempel se här, vi är ju en traditionell verksamhet och en gård. Sen har vi ju adderat andra verksamheter för att komplettera likvidcykler och all sådana saker. Liksom varit lite mer riskbenägna och kanske lite hejvilda också kan någon, kanske någon granne skulle tycka. Så att vi har ju ibland, till exempel när vi då valde ganska nyligen att arrendera ut all mark, så var det ett beslut som vi kände. Där började vi se, hur ska vi tackla perioden framåt? Hur känner vi? Vad tror vi på? Vad tror vi inte på? Vi tycker att det blir, vi drar bort risk. Så då känner vi att, ah, okej, då är ett alternativ för oss att arrendera ut, till exempel. När vi bestämde det så ja, skedde det ganska fort. Och jag skulle gå in och göra någonting och uppdatera någonting på hemsidan för kortskontoret. Och då ser jag att Loarp konkurs är det vanligaste sökordet på Loarp. Och då blev jag ju helt paff. Jag tänkte, va? Vad då Loarp konkurs? Är det något som hänt som jag missat? Och då var ju det att den här oron, eller nyfikenheten slash oron för att det faktiskt hade hänt något med Loarp eftersom vi tog ett sånt snabbt eller sånt liksom snabba kliv.
Ja, man skulle också säga att visst var det så att ni innan så var det snarare så att ni arrenderade mark från andra.
Ja,
så exakt. Det var verkligen 180 grader.
Ja, det var verkligen så här. Och det gör man ju för att vi sitter ganska tätt i det här läget. Vi gick in ganska tätt och började liksom verkligen nagelfara. Vad är det vi ska göra? Vad är riktigt? Vad tror vi på? Vad är vi liksom? Och det hade varit helt okej om det hade varit en konkurs. Alltså det är inte det som är grejen. Men jag blev paff av att det var det mest rimliga som folk trodde för att man tar ett drastiskt beslut. Och det är ganska tydligt då, de här snabba, tuffa besluten, hur långt inne de sitter och hur otänkbara de kanske kan vara för vissa.
Här finns en tråd jag vill dra i. För när ett familjeföretag, eller vilket bolag som helst för den delen, gör ett sånt här lappkast, så kommer det förstås alltid av att de ser ett behov av det. Eller om man så vill, de ser svåra år framför sig, eller andra har en helt annan bild av världen.
Ja. Vad är det för risk ni vill undvika?
Vi känner att, som du sa, vi lever på naturen, det vi är underbar himmel. Vi är i händerna på vädret. Och du kan sitta som privatperson och läsa olika andra saker och väderrapporter och alltihopa. Vi hade 2018 som bjöd på en riktig smäll för en stor del av lantbruket. Vi klarade oss väl, vi fick ungefär 30% av vår skörd i året. Det är ju fint att det kommer sådana år.
Mm. Men ni fick 30% av 100?
Ja, och det var många som inte fick något. Det var några som fick, alltså det var verkligen ett tufft år för alla. Framförallt för djurbönderna om inte annat. Där man absolut pratar om tuffa beslut, måste besluta att vi måste till exempel då ta bort eller avliva hälften av besättningen för att klara ekonomin eller vatten eller vad du vill. Ganska hands-on. Men, och det märker man inte i en storstad. Det märker man här ute. Men det är ju ganska klara tecken på företagande hur praktiskt det måste bli. Men vi var kända att vi inte villiga att bli kastade tillbaka till medeltiden varenda gång vi står inför ett sånt år. Och om det hände var 50:e år förut, så kommer det hända var 5:e år. Också fint, men det blir ett helt annat företagande. Och vi har ju som sagt redan skjutit av rätt mycket raketer när det kommer till företagande inom andra verksamheter. Så vi kände att nej, men vi backar lite, vi måste inte.
Det här är ju för övrigt också ett konkret exempel på hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för företagande. Där en del ser möjligheter, ser andra risk. Det här kan också innebära att din verksamhet inte berörs av en konjunktur, men att dina leverantörer påverkas massor av det. Men när de har ett dåligt år har du ett bra år, men det kan ändå påverka allt.
Helt plötsligt så förändras spelplanen på ett sätt som du inte räknade med, för att råvara eller någon tjänst eller någonting annat förändras. Ekvation, det är ju en ekvation som liksom, det måste vara plus i slutändan. Och det är klart att det där kan ju förändras hela tiden, förstås.
Men diversifierar man verksamheten och har 12 grejer samtidigt, så det kan det kännas bra, men det blir också ofokuserat.
Ja, det kan också bli spretigt, exakt. Och svårare att hålla lite kontroll på, för det kommer ju ner till de här småposterna. Eller, visst, det låter, man behöver inte låta som... Det var väl Inga Kamprad som sa att man blir inte rik på de stora inkomsterna utan på de små utgifterna eller något sånt där. Men, och det är väl klokt. Det är väl så. Det är lätt att bli yvig när det är. Och vi kan ju känna, det är väldigt tydligt när vi är med, verkligen bokstavligen talat med fötterna i myllan och liksom arbetar med ganska mycket hand. Du ser vad vi gör.
Precis som David Orlik innan anser vi att vi har ett unikt decennium bakom oss och att vi nu återgår till vad som är mer normalt i den mån man nu kan säga sånt. Eller ja, kanske mer sunt förnuft. Kanske får det större betydelse.
Och så har vi ändå en tid, jag menar ett decennium av exceptionellt spännande men också liksom, nästan lite ja, galen period i form av digital teknik, startup-byggande och saker. Och vi har ju ibland, när man har fått sådana utifrån perspektiv, för vi är inte i de branscherna alls, men vi har ju såklart vänner och bekanta och alltihopa. Så kan man ibland se...
Ni är bönderna i böcker.
Ja, vi är verkligen bönderna i sammanhanget. Och att se då att liksom man går... Skitsamma lönsamheten handlar bara om tillväxt. Vi måste tänka på lönsamhet. Vi kan inte alls tänka på det. Alltså, det är verkligen det är två ändar. Och det är ganska intressant att se. De kommer ju aldrig titta på oss. Men jag tror vi tittar kanske mer på vad händer i de större sammanhangen.
Konstaterade Vivica Krantz, som även hon sitter i vad vi vet styrelse. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för nästa steg får jag nu ringa en rådgivare. Och den här gången föll valet på Magdalena Johansson som är vd på Almi i Halland. Hon har slått fort många frågor från företag i åren som undrar vad man ska tänka på inom ett svårt år.
De bästa råden är faktiskt, alltså det är lite grann så där som när man var liten och ville ha svar på ett mattetal, så sa han, vet du faktiskt vad du gör? Alltså det är lite grann att gå tillbaka till skrivbordet och säga, vet jag vad jag tjänar pengar? Om jag har flera ben i min verksamhet, vet jag att jag faktiskt är lönsam i alla de benen. För det är inte sällan där det faktiskt är så att det man tycker är riktigt roligt att göra är kanske inte där man tjänar mest pengar. Och i de här tiderna då, om man märker att likviditeten kanske blir lite sämre eller om försäljningen går ner, så är det ju ännu viktigare att faktiskt ta reda på det. Och sen skulle jag också säga att ha koll på sin likviditet är jätteviktigt. Att fakturera, att faktiskt se till att fakturera och se till att man får in pengarna och prata med sina leverantörer. finns det någonting de kan göra när det gäller kredittider? Men sen också faktiskt att i de här tiderna kanske, om det nu är så att försäljningen minskar, om man har lite mindre att göra, så att man kanske får en liten, liten tid att stanna upp och lyfta blicken och se helheten och se att okej, det är ju faktiskt så att det går upp och det går ner. Men vad ska vi göra för att vi ska stå redo när det vänder? Man inte glömmer det, att man inte fastnar för mycket i att bara släcka bränder här och nu, utan man faktiskt har en möjlighet att förbereda sig för när det vänder. För det gör det ju.
Det gör det ju så småningom. Och vad kan man mena då att man har förberett sig? Att man ska börja utveckla sånt man ska sälja sen? Eller att man liksom...
Ja, men precis. Och se till att har vi den målbilden? Har vi rätt målbild? Vet vi vart vi ska? Vet vi vad vi ska göra? Har vi i så fall den organisationen vi behöver? Det blir också ganska lätt om man i de här lägena där det blir lite sämre och man kanske har någon eller några medarbetare som inte presterar så som man skulle vilja, då kanske det är här man behöver ta tag i det. Och då kanske det är bolag där det inte liksom fungerar fullt ut. Förhoppningsvis ska det inte gå så för de flesta bolag, men det är att man agerar lite för sent. Man ska agera i tid. Mm. För det är också det där att man väntar kanske lite för länge med att säga upp någon därför att man vill tro. Och där tror jag man ska på något sätt gå ronden med sig själv och våga agera i tid. Och våga säga upp personal om det är det som krävs.
Det här är klokt sagt, för saken är ju den att man alltid kan varsla folk och sen ta tillbaka det. På det hela taget låter Magdalena lite som Churchill när han sa det där om att man ska låta en bra kris gå till spillo. Håller hon med om det?
Faktiskt är det så, och det ser vi ju i de kriser som har varit, att där är det ju faktiskt de bolag som har gjort hemläxan står ju mycket starkare när det väl vänder. Och mycket handlar om att våga agera. Att ta kontrollen, se var är nuläget, vad är målbilden, och att man faktiskt agerar på det. Att man vågar göra någonting. Och i de här lägena så är det ju också så att ränteläget är högre. Och så är det ju. Och Almis räntor ligger ju en liten bit över det. Men om man har gjort en investeringskalkyl, om det nu är en maskin eller vad det nu kan vara, och den går ihop med de räntorna som är, så behöver man ju faktiskt inte tveka, utan då kan man ju trycka på knappen och säga att jo, men går det ihop med det här ränteläget, ja då blir det ju bara positivt om räntan går ner. Sen finns det ju osäkerhet i en investeringskalkyl, men ändå.
Och går åt helvete så går det ändå åt helvete, då har vi ändå köpt en maskin.
Ja, men kanske. Ja, men, för det, men det är också lätt att man dras med i något väldigt så negativt tänkande, och det finns faktiskt väldigt mycket man kan göra själv.
Ja, det här vill jag själv bli bättre på, för när man står inför en svår period och drar ner det man kan, så gäller det att också se möjligheterna. Men samtidigt får man se upp så man inte lurar sig själv, men ser allt för rosigt på de där möjligheterna. Det handlar om att försöka se sig själv nyktert och utifrån.
Och jag tycker också att ett råd är att faktiskt ta hjälp. Det finns otroligt mycket hjälp, och ibland det behöver ju inte vara att man måste ta hjälp av Almi. Det kan ju bara vara det att man pratar med någon kompis som kanske driver ett bolag eller någon annan. Mm. För det är ju lätt att man blir ensam och tänker att man sitter, det är bara jag som har de här problemen. Men så är det oftast inte.
Nej, men precis, att alla som man har kontakt med som kan någonting och som kan göra någonting. Men jag vet, vi har leverantörer som jag ibland ringer en kille och så snackar vi lite. Bara, hur jobbar ni? Vad gör ni? Just det kan man göra. Det har du rätt i. Liksom, sluta fakturera den sista utan faktura den första stället. För då får du 30 dagar till för likviditeten. Och man bara, ja, just det. Ja, det betyder ju jättemycket. Liksom.
Och sen sådana där enkla saker. Alltså löpande kostnader är ju alltid lite farligt. Och det är ju lätt kanske att man drar på sig det när det går bra. Och det kan ju finnas vissa abonnemang. Och det är klart att vissa saker behöver man ju naturligtvis, om det gäller IT-stöd eller vad det kan vara. Mm. Men där får man väl också se över det där och fråga vad är nice to have och vad är need to have. Och det kan ju mycket sånt där som gäller kanske runt liksom personal och personalaktiviteter, och det är ju naturligtvis jätteviktigt, och det kan man ha när det går bra och lönsamheten finns. Men om inte lönsamheten finns, så är det ju bästa för personalen att faktiskt se till att man kan överleva.
Det finns ju också ett pedagogiskt element i det, tänker jag, att säga att nej, i år har vi inte råd med det, för nu förlorar vi pengar och nu försöker vi bara liksom hålla näsan i vattenytan, att det inte bara blir, att vi inte Det är liksom inte en myndighet med fast finansiering att det här kan hända saker.
Nej, men sen såg vi också i covidkrisen, det var något hotell tror jag som när vi inte fick träffas, så gjorde de så att man kunde boka ett rum och så kunde man få middagen dit. Och så var det liksom en, så de hittar ju någon ny form av intäktskälla. Så det är väl lite det där att ja, en uppfinning eller en kris i uppfinningarnas moder eller... Alltså just det där att faktiskt se, finns det några andra intäktsströmmar som vi inte har tänkt på? För det är ju ofta så att det är ju inte så att bolagen har massvis med tid över annars. Men nu kanske man då får den där lilla liksom andningshålet så att man faktiskt kan se över och se. Jo, men det finns andra möjligheter också.
Sa Magdalena Johansson på Almi i Halland. Det är råd från henne och andra företagare som jag lärt mig mest av, oavsett om de sitter i London eller Landskrona. Och vet du någon företagare som du, efter att ha hört det här, kommer på att ha uttryckt något slags oro inför framtiden och ska klara sig? Jag tycker du ska skicka det här avsnittet till dem. Det är faktiskt bara bussigt. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar steg framåt, och kanske är det just det steg du funderar på. Följ på den här i appen för att inte missa nästa avsnitt. Till nästa gång, ta hand om dig.